Hej alla och hjärtligt välkomna till detta avsnitt av Juridisk Publikations podcast. Jag heter Erik Berglund och är podcastansvarig i Umeå-redaktionen. Idag så ska vi prata om den kommersiella skiljemannarätten och skiljeförfarandet, alltså det alternativa tvisterlösningsinstitut som kan tillgripas för att slita tvister mellan bolag utanför domstolarna. Och med oss idag så har vi Jan Leidö, universitetslektor vid juridiska institutionen på Umeå universitet, där han forskar och undervisar inom bland annat förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt och viktigast för oss då skiljeförfaranderätt. Välkommen Jan.
Tack så mycket.
Ja. Innan vi kör igång, är det något du vill tillägga till personbeskrivningen? Något du vill att lyssnarna vet om dig och dina infallsvinklar eller intressen?
Nej, men det är väl en ganska bra beskrivning där. Jag tror just att den här bakgrunden som jag har inom förmögenhetsrätt, internationell handelsrätt och IP-rätt har väl viss betydelse för hur jag närmar mig frågan om internationellt skiljeförfarande. Även kanske hur man balanserar olika intressen. Jag tror att den som har en mer konstitutionell bakgrund eller processrättslig bakgrund kanske närmar sig på ett annat sätt. Mm. Och jag tror att det blir ofta fruktbara samtal om man kommer från olika perspektiv i det här ämnet på det sättet.
Det blir jättebra, då tror jag att dina infallsvinklar får lysa igenom här och belysa de här ämnena. Men vi börjar då och skiljeförfarandet och vad det är. För den närmast bekanta tvistlösningsmetoden för de flesta är ju tvistemålet i domstol. Typiskt rättegångsförfarande med lagfarna domare och stämningsansökningar och förberedelser. Och processen präglas av en offentlighet. Men hur skulle du bäst och mest rättvist förklara just skiljeförfarandet och skillnaderna och varför man som två bolag skulle välja att lämna sin tvist till avgörande i en skiljenämnd istället för en domstol?
Om vi börjar med frågan vad det är för någonting, så i grunden är det ju ett ganska enkelt system för tvistlösning där två eller fler parter genom en överenskommelse överlämnar avgörandet av en antingen framtid eller uppkommen tvist till en eller flera privatpersoner som man då litar på och då som får slutligen avgöra den här tvisten. Och som utgångspunkt är då både processen och resultatet hemliga för utomstående. Och man kan väl säga att bundenheten till det här beslutet som de här privatpersonerna fattade baseras på den här överenskommelsen kan man säga då. Och det här kan ju egentligen i mångt och mycket fungera oberoende av domstolar och olika verkställighetsorgan då. Att det då finns ett system för att erkänna verkställighet och som egentligen är ju mer effektivt än för domstolsdomar, det blir mer som en bisak egentligen där då. Man kan väl också säga att grundläggande skiljeförfarande, och det kanske vi kommer att återkomma, att skiljeförfarande är det som parterna vill att det ska vara på ett annat sätt än ett domstolsförfarande. Det är ju mycket mer styrt hur det ska gå till. Det här är betydligt mer flexibelt vad parterna vill ha och det påverkar ju hur det här kommer att se ut. Och det är väl också hänger ihop med det här skiljan mot ett tvistemål, att det är det som parterna vill att det ska vara. Och det som styr är ju skiljeavtalet, andra överenskommelser om processen och eventuella skiljedomsregler där. Och man kan väl säga att legitimiteten för skiljeförfarande ytterst, det baseras ju på skiljeavtalet. Alltså det överenskommelse man har där mellan parterna. Snarare att den här domstolen lever upp till vissa materiella, processuella eller rättsstatliga principer. En annan viktig skillnad är ju som jag nämnde det här att det är ju som både processen och resultatet är som utgångspunkt hemligt och det kan man ju förtydliga genom olika sekretessklausuler och liknande. En annan viktig del är naturligtvis att det är ett enhetsansförfarande och att man inte i de flesta länder kan överklaga det här. Det finns ju undantag, England är ju med ett känt exempel där man kan ju överklaga även en skiljedom. Det är en flexibel process naturligtvis där. En annan variant är ju att även om det är ett enhetsansförfarande kan man ju ändå angripa en skiljedom och det finns som utgångspunkt två sätt där. Antingen att man klandrar domen i sätslandet, alltså platsen för där det här ägde rum, eller att man försöker vägra verkställighet där man vill få den här domen verkställd helt enkelt. En annan skillnad är väl också hur man bedömer kvalitet. På något sätt i vanliga domstolsdomar så blir väl kvaliteten mångt och mycket en materiell fråga, men när det gäller skiljeförfarande så bedöms ju kvaliteten mycket mer utifrån processuella aspekter än materiella aspekter. En annan viktig skillnad är naturligtvis att man har ju i domstol, då får man ju de domare man får helt enkelt. Mm. Men här har man ju betydligt större möjlighet att bestämma skiljedomens kvalifikationer eller vara delaktig i att utse skiljedomarna. En annan viktig skillnad är naturligtvis verkställigheten på en internationell nivå. För de lyssnare som har läst IPRET vet att det finns ju ganska goda förutsättningar inom EU, men det blir ofta ganska svårt utanför EU, även om det finns försök att förbättra det här. Inom skiljeförfarandet finns ju en lång tradition tillbaka till New York-konventionen 1958 om verkställighet, och den är ju en väldigt lyckad konvention vid 170 konventionsländer på det sättet. Det är väl lite grann om vad som skiljer där. Och varför ska man då välja skiljeförfarande? En utgångspunkt är att det är en neutral plan, en neutral plats för att avgöra tvister. Och det här är ju väldigt viktigt i vissa typer av tvister. Kanske om det är situationer där man inte helt och hållet litar på domstolslandet. Särskilt har det varit liksom tvister mellan öst och väst, historiskt sett kan man säga där. Men också naturligtvis om det är en tvist där staten är inblandad som kommersiell aktör, kan man ju inte vara helt säker på att man kommer få en helt rättvis rättegång i en domstol. Och där har naturligtvis skiljemålsorden en viktig funktion där. Eller att man kanske känner att jo, men den här domstolen kommer att se till den nationella partens intresse där. Så att den har ju som inbyggt en viss neutral ställning där, kan man ju säga. Vi nämnde ju också att det är hemligt. Konfidentialiteten är ju en viktig aspekt där. Att man får välja en domare med de kvalifikationer som man tycker är viktig för den typen av tvist är en viktig aspekt. Och en aspekt som jag tror man ibland glömmer bort är ju, särskilt på ett internationellt plan, är att man kan välja språkförfarandet här. Det är ju en ganska viktig aspekt som vi ibland glömmer bort, att jo, men i Sverige kommer det här annars i domstol att jämföra på svenska, och det kommer vara en utmaning i många typer av internationella tvister där. Det är flexibelt. Goda möjligheter till verkställighet som vi nämnde där. Det är väl liksom de huvudsakliga fördelarna, kan man väl säga egentligen, på det sättet.
Nej, och vi kommer nog bena ut lite av det du pratat om här och kanske problematisera det något. Mm. Det du sa då, att grunden för skiljeförfarandet är då överenskommelsen, och det är det som ger behörighet för en skiljenämnd bestående av skiljemän att faktiskt handlägga och administrera tvisten. Så förstår jag rätt då att den här nämnden, det är ju en ren avtalskonstruktion. Mm. Det är inte så att det finns en permanent skiljenämnd på varje ort någonstans eller i varje landskap där man vänder sig till, utan skiljenämnden är en skapelse. Det är uppdragstagare, de här skiljemännen, som arbetar på uppdrag för uppdragsgivarna, de här bolagen som tvistar. Är det rätt?
Precis, så kan man ju beskriva det. Och det är klart att man brukar göra en uppdelning mellan ett institutionellt förfarande och ett ad hoc-förfarande, och det är klart att majoriteten av skiljeförfarande sker genom ramen för ett internationellt förfarande där det finns en befintlig struktur, alltså till exempel vid internationella handelskammaren, Stockholms handelskammare, Londons skiljemålsdomstol och liknande. Så det finns en någorlunda färdig struktur, men man måste ändå utse de här skiljedomarna och liknande. Men det kan ju vara så att man på egen hand skapar ett eget förfarande, och då finns det som ingenting från början där på det sättet.
Nej, just det. Men vänder man sig till en institution genom exempelvis en referensklausul som nämner just den institutionen, då är det inte institutionen i sig som utgör skiljenämnden, utan de verkar för att eventuellt utnämna en skiljenämnd.
De sköter liksom administrationen där, kan man säga.
Just det. Och just den här aspekten då, att parterna väljer de som kommer avgöra tvisten. Det, alltså den rättsliga skillnaden mellan här en domstol och en skiljenämnd. Alltså varför förtjänar skiljenämnden mer rättsligt avseende och juridisk tyngd här, när det är ju, det kommer vi återvända till, men det här är ju uppdragstagare. De är anlitade av tvistande parter.
Ja, men precis, och det är ju en intressant aspekt som är värd att diskutera där. Men jag tänker att det finns ju ett antal möjliga argument till varför man ska fästa vikt vid det här avtalet. Dels så finns det ju en positiv rättslig skyldighet att erkänna skiljeavtal. Dels på internationell nivå, i 1958 års seniorkonvention, och sen på nationell nivå naturligtvis. Det finns ju också en tradition av att man ger den här betydelsen till skiljemålsordare. Och det finns en sorts uppfattning, det finns en etablerad kvalitet hos de här skiljemålsordarna. Sen är det ju så också att vissa skiljemålsordare, om man tar inom idrotten, har vi CAS där som exempelvis, de försöker ju omfamna vissa rättsliga principer som legalitet, och genom att göra det så gör de ju anspråk på att bli tagna på allvar. Men det kanske också ligger ibland i statens intresse att vara tillåtande till skiljeförfarande för att slippa hantera vissa frågor rättsligt. Att man inte behöver lämna ifrån sig suveränitet eller för att det inte går att hantera vissa frågor neutralt sett i domstol.
Ja, just det. Och avsikten är ju då att hålla tvisten utanför domstolen. Alltså när man då har en skiljeklausul i sitt avtal, då har man ju förbundit sig att hålla sig borta från domstolarna. Men vad får den då för verkan ifall en part i strid med skiljeklausulen går till domstolen då? Och säger, nej, jag tänker stämma mot parten här i domstol. Jag struntar i skiljeklausulen. Vad är domstolens mandat och förhållande till den här skiljeklausulen? Om motparten då skulle komma med invändningen att, nej men här har ju vi en skiljeklausul, och hur funkar det förfarandet?
Ja just det, för det är ju så att om det då finns en skiljeklausul som uppfyller de formella och materiella kraven, då ska ju domstolen förklara sig obehörig då. Och som du sa där, att om man påkallar det, för det är ju så att det här behöver inte domstolen behandla ex officio, utan det här måste man då påkalla av part enligt 10.17a rättegångsbalken där.
Mm. Ja just det, och förfarandets former, för du pratade ju om skillnaderna mellan tvistemålet och skiljeförfarandet, att det finns en större frihet över att disponera hur förfarandet ser ut. Men är det i stort och sett samma upplägg? Kan man förvänta sig ungefär samma struktur, att det inleds med stämningsansökningar och svaromål, olika skrivelser och inlagor som kommer in inledningsvis, sen har man olika förberedelsesammanträden och sen någon sorts huvudförhandling, eller stannar processen ofta på handlingarna och de här parterna ses aldrig ens? Vad har du att säga där?
Som student lär man sig ofta att svaret på alla frågor är det beror på. Och det är väl sällan det som gäller just skiljeförfarandet, eftersom man styr så mycket som part över processen här. Och partsautonomin är ju väldigt central när det gäller skiljeförfarande. Och det är klart att genom att välja vissa skiljeförfaranderegler föreskrivs ju oftast en viss ram för processen. Men parterna har ju goda möjligheter att själva bestämma över processen där. Men det finns naturligtvis gränser för hur mycket man kan styra över det här. Att man måste kunna behandlas lika, kunna föra sin talan och kunna försvara sig och så vidare. Det finns ju vissa aspekter i själva skiljeförfarandets natur som kanske påverkar hur det här går till. En sån aspekt är ju att det är ovanligt att alla skiljedomare är bosatta där skiljedomstolen har sitt säte. Så, det är ju inte alltid enkelt att ta till fysiska möten. Det här måste man planera mycket i förväg. Det är svårt att boka upp långa perioder där alla ska vara på samma ställe. Och av den anledningen försöker man ju begränsa fysiska möten, åtminstone innan de här vittnesförhören förekommer där då. Och det kan ju se ut någonting stil, att man har någon typ av inledande möte, sen kommer skriftliga inlagor, man försöker samla in bevis, någon typ av utfrågning och kanske några avslutande skriftliga tillägg till det. Men som du säger så, ofta försöker man ju hålla kanske kortare utfrågningar och tillfällen där alla måste vara samlade mer på handlingarna, så att säga där.
Mm. Det finns ingen, det går inte att göra någon jämförelse och säga att det skulle gälla någon omedelbarhetsprincip, att så här, skiljenämnden får bara grunda sitt avgörande på det som förekommit vid en sluten huvudförhandling, utan det finns större bredd här att beakta all bevis som bevisning som inkommer.
Nej, och det där får man ju komma ihåg, att just den med omedelbarhetsprincipen, den är ju kanske också ganska typisk för Sverige i tvistemål. Den är ju inte lika stark heller i andra länder i tvistemålsprocessen.
Just det. Och du pratade ju om verkställbarheten, för ett avgörande, oavsett om det kommer från domstol eller en skiljenämnd, det är ju ringa värt om det inte kan ligga till grund för någon sorts verkställighet, att någon kronofogd eller motsvarighet kan utmäta egendom med hjälp av den. Men om vi gör en liknelse med det jag sa tidigare, alltså det rättsliga avseendet jämfört, om man jämför domstolar med skiljenämnder. Nu kommer då en motpart efter att ha vunnit ett skiljeförfarande och viftar en skiljedom i ansiktet på kronofogden och säger, hej, det här ska ni lägga till grund som exekutionstitel för en utmätning. Vad är skillnaden i rättsligt avseende mellan skiljedomar och domstolsdomar.
Om vi backar bak lite grann, tycker jag att vi kan liksom börja med frågan om vilken betydelse har verkställighet egentligen. För jag tror att många gånger kanske vi överskattar betydelsen av att man måste verkställa domar och olika beslut här. Och det beror kanske på en influens av amerikansk rätt. Men kanske också så enkelt för oss jurister att tänka att jo, men verkställigheter kan vi bedöma om det här, vi måste göra det eller inte. Och det är klart att det finns situationer när man behöver verkställa eller ta hjälp av kronofogden eller liknande för att motparten är insolvent eller liknande. Men, och det här får man nog komma ihåg, särskilt i kommersiella sammanhang, att i de flesta fall behöver man nog inte kräva verkställighet på det sättet. Det finns någon typ av gentlemanöverenskommelse att har jag förlorat så ska jag då göra det som jag har blivit tillsagd genom den här domen på det sättet här. Det är väl mer i undantag och man får liksom tvinga fram verkställighet på det sättet. Inte minst för att det kanske leder till ganska långtgående sociala konsekvenser om man inte gör det. Men om vi återgår sen då till varför ska jag då verkställas? Ja, det baseras ju på den här oftast i grunden konventionsgrundade skyldigheten att om den här skiljedomen uppfyller, om det finns ett giltigt skiljeavtal och den här är då en skiljedom som uppfyller vissa krav, då ska den då verkställas här egentligen. Då har man liksom på det sättet garanterat att den här är något som vi kan erkänna och verkställa. Men det finns naturligtvis utrymme på nationell nivå i det här stadiet att ifrågasätta, fanns det formella fel egentligen, processuella fel och liknande.
Just det, men i grunden så ska inte kronofogden var mer skeptisk när den får in en skiljedom jämfört med en domstolsdom. Det finns konventionsrättsliga skyldigheter att beakta skiljedomar som fullvärdiga exekutionstitlar.
Ja, men precis. Det finns ju en skillnad om man jämför på europeisk nivå. Att, du vet kanske en del lyssnare att genom brist av förordningen så krävs det numera inget exekuturförfarande, att det här ska liksom mer automatiskt ske. Det här krävs ju då att om man vill få det verkställt i Sverige att man då tar det här via Svea hovrätt, så att det är ju inte lika automatiskt här. Men man ska som utgångspunkt inte ha någon större skepsis gentemot en skiljedom än en domstolsdom på det sättet.
Mm. Och för svenska skiljedomar där sätet för förfarandet har varit i Sverige, då behövs väl inget sånt där exekvaturförfarande i Svea hovrätt, utan då ska skiljedomen i sig vara fullgod exekutionstitel. Vi har ju pratat lite också om skiljemännen, att de utses. Det känns ju naturligt att om man får disponera över även tillsättningen av de ledamöter som kommer avgöra tvisten, så är man ju nog benägen att välja den som kommer verka för ens fördel. Och det kan ju vara otillfredsställande om en skiljeman sitter i smyg och försöker utverka en skiljedom till fördel för den som har valt den och gett den uppdraget, så att säga. Men vad finns det för mekanismer för att säkra att skiljenämnden och skiljemännen är neutrala och opartiska, särskilt i förhållande till den part i tvisten som har valt dem och nominerat dem?
Men det där är ju en väldigt viktig fråga, och det kanske det som väldigt tydligt aktualiserar de möjliga riskerna med skiljeförfarande. Men det kan kanske, tänker jag, också synliggöra motsvarande utmaningar med domstolsförfarande. Och jag tror att det är ju enkelt att tänka, som du är inne på här, att jo, men nu kommer jag välja en skiljedom som kommer att döma till min fördel. Att den har ju liksom varit mer utsatt den här. Men i första hand kanske man inte väljer en skiljedom för att den ska döma till vår fördel, utan vi kanske väljer en skiljedom med vissa kvalifikationer, och i andra hand en skiljedom som har en viss syn på om det handlar om metod, rättkälla eller vad man kan få skadestånd för. Om man tänker att det i förlängningen kan leda till något som vi vill ha på det sättet. Och man får nog komma ihåg att domare i vanlig domstol har ju också olika uppfattningar om metod, rättkälla, vad man kan få skadestånd för och liknande. Men det vet vi ju inte det på förhand. Ja, ibland vet man om de har varit rättsvetna, de här domarna kanske har skrivit någonting om det här. Men det vet vi ju som inte vad de har för uppfattningar här. Så att man kan ju tänka sig att skiljeförfarandet bidrar med en viss transparens. Så här, att, ja, men nu vet vi vad du har för uppfattningar i frågan här. Och då kan vi beakta det i förväg där. Och sen är det ju ofta så att om vi har ett Det finns ju olika typer av skiljeförfarande som jag var inne på, men om man har en variant med en tresits här då, att man har tre skiljedomare, då är det så att respektive part utser varsin skiljedomare och de här två gemensamt utser en tredje skiljedomare som är ordförande. Så redan där finns ju någon typ av mekanism för att undvika eventuella problem och bias där då. Så det brukar att de ta ut varandra kan man säga där. Men insikten om att det här är ju en möjlig problem, det är ju en förklaring till att det finns en hel del etiska regler, riktlinjer samt olika institutionella regler för att hantera den här typen av problem. Och det, med att det är ju ändå en vanlig typ av invändning man kan göra om det skulle föreligga någon typ av jäv eller liknande där. Så det är man nog väldigt medveten om att det här kan vara ett problem egentligen. Och det kanske inte finns samma inbyggda risker med i domstolsförfarande, men kanske borde vi ha en liknande diskussion där och hur man kan utveckla det där.
Ja, just det. Men det som någon skulle kunna invända är väl att ja, men det ställs lägre kanske kunskaps- och kompetenskrav på skiljemän dessutom. Jag menar i lagen, i den svenska skiljeförfarandelagen, så står det att till skiljeman får väl utses den som råder över sig själv och sin egendom. Det är ju väldigt stor grupp det omfattar. Ja. Där omfattas ju även jag, men jag vet inte hur lämplig jag hade varit för det jobbet. Men vilka krav borde man ställa? Du var inne lite på det, men vad borde man ställa för krav? Och finns det krav på skiljemän bortom skiljeförfarande lagen? Finns det etiska regelverk som du pratade om? Hur säkerställer man att skiljemän är kompetenta?
Där har naturligtvis institutionen, om man pratar om institutionellt skiljeförfarande, en viktig roll där. Att dels vilka man utser i sådana situationer, vad man har för fortbildning och information om den här typen av etiska riktlinjer och sånt. Och det där, medan vissa typer av institutioner jobbar väldigt mycket med den typen av aspekter där då. Men man får ju ändå, om vi backar tillbaka till början här, att ja, men om man säger att legitimiteten grundar sig i själva avtalet och att parterna själva menar att jo, men det här är en lämplig person där. Så det är klart, det måste man ju komma ihåg där. Men man är ju väldigt medveten om att det här är någonting man behöver hantera. Och det är klart att man ska säga, den typen av nätverk eller sociala kontakter är ju en viktig del för att komma in i den här världen. Så att det är ju inte så att man plockar någon från gatan för att döma i det här, den här typen av tvister. Så att det finns liksom inbyggda mekanismer för att se till att det här är kompetenta personer där.
Just det. Och sen tänkte jag fråga något om principen kompetens. Och låt säga då att en part påkallar ett skiljeförfarande och hela processen börjar utvecklas sakta och en skiljenämnd utses. Men motparten kommer då invändande och säger, men det finns ju inte ens ett giltigt skiljeavtal här. Exempelvis för att det skiljeavtal som åberopas av käranden är förfalskat eller obehörigt ingånget eller vad det nu beror på. Om så är fallet, ja, då är ju inte skiljenämnden behörig. Finns det inget skiljeavtal, då finns det ju inget upphov eller konstituerande dokument till varför skiljenämnden finns. Den har ju som inget existensberättigande. Men vem är det som prövar den invändningen? Kan en eventuellt icke-existerande skiljenämnd avgöra sin egna existens?
Precis, och där, du nämnde ju begreppet här, kompetens, att utgångspunkten är ju då att här får ju då skiljedomstolen själva bedöma om de har kompetens i frågan. Man kan ju liksom i en sån här situation backa tillbaka, vilka alternativ har en svarande i sånt här läge? En variant är ju bara att stortiga, sitta hemma och bojkotta det här förfarandet. En variant är att inför skiljedomstolen, som du säger, att, ja, men, att ja, ni har inte jurisdiktion inför det här. Man kan ju också tänka sig att man överklagar det här till domstol, det här beslutet, om de säger att ja, men vi har kompetens. De säger att ja, men det finns inget giltigt skiljeavtal eller försöka ha en typ av föreläggande eller liknande. Eller att man kan utmana den färdiga skiljedomen när processen är över. Eller att man kombinerar det här. Så att man har ju ett antal alternativ här. Så att man är ju inte helt utelämnad till skiljedomstolen här. Att även om de har kompetens över den här frågan, så är man, det kan kännas otryggt att de ska få bestämma över om de är kompetenta. Men det finns ju också andra alternativ som kan fungera som en skyddsmekanism här.
Och en av de alternativen är att skiljenämnden har som första kin på att avgöra sin behörighet. Om de fattar ett jakande beslut, då kan det överklagas till domstol.
Ja, precis. Exempelvis. Mm.
Och där kommer vi in på nästa fråga då. För om avsikten med skiljeförfarandet är att det ska hållas utanför offentlighetens insyn, det ska hållas utanför domstolarna, då har vi ju det vi pratade om nu, ett exempel där domstolarna tillgrips och eventuellt röjer den tystnad och det hemlighetsmakeri som man vill ska omgärda processen. Men även i andra fall så kan ju domstolar tillgripas för att bistå med bevisupptagning, vidta säkerhetsåtgärder som kvarsta. Hur balanserar man de här intressena? Att domstolar ändå får blanda sig i det som egentligen ska vara hemligt.
Och det finns ju olika uppfattningar, olika lösningar i olika länder i den här frågan, vilken grad domstolar kan och bör ingripa eller hjälpa. Och som du sa det, att det här är någonting man får göra, det är en möjlighet och inte någonting som måste ske. Och i allmänhet finns ju en ganska tydlig vilja att låta skiljedomstolar klara sig på egen hand och att man endast får hjälp av domstolen när hjälp efterfrågas. Men och jag tror att man får se det här som att man kan tänka att jo, men det här är ju tecken på att det inte är helt autonomt på det sättet. Men det är ju ett exempel på att juridiken sedan är så svartvit egentligen. Utan den här typen av förhållande kan ju ofta vara ett ganska symbiotiskt förhållande. Att det är ganska fruktbart på det sättet att man kan få hjälp av domstolar för det ökar med det till verkställighet här. Och det här är gott upp och ner i vågor kan man säga. Det har varit någon period när möjligheten till ingripande från domstol har minskat, kanske för att öka igen nu under senare år. Och om man tittar på vad parter efterfrågar när man tänker vad man ska genomföra skiljeförfarandet, så är ju liksom stöd från domstolar en viktig aspekt här. Så att det visar ju att ingenting är helt svart eller vitt, men att det kanske finns också ett behov av att man kan få stöd från domstolen.
Och det talar ju för att även domare i domstolar måste ha viss kunskap om skiljeförfarandet och om frågor som kan aktualiseras när det kommer en begäran om hjälp eller så från skiljenämnden exempelvis. Vilka krav kan ställas på domstolar och domare i fråga om kunskap och kompetens när deras hjälp begärs?
Det är ju naturligtvis ett speciellt ämne. Men det är ju så att det här hanteras ju av vissa domstolar, det blir då kanske Svea hovrätt och Högsta domstolen. Och där har det traditionellt sett funnits domare med specialistkompetens inom just skiljeförfarandet. Så det tycker jag att det har funnits en god kompetens i Sverige.
Mm. Just det. Och som jag sa, eller som vi sa tidigare, avsikten med skiljeförfarandet är kanske att det ska omgärdas av en viss hemlighet och bristande offentlig insyn. Man vill nog inte att skiljemännen ska ut på gatan eller i media och röja vad som försiggår. Det finns nog sanktionerat skadeståndsansvar ifall de skulle göra det, eller man kan sänka arvodet till dem. Men hur förhåller det sig med tystnadsplikt mellan parterna? Kan en part röja till media att nu pågår ett skiljeförfarande mellan mig och en annan? Eller skulle det vara ett brott mot en tystnadsplikt parterna emellan? Går det att anta att den här tystnaden är så viktig för parterna att det råder en exempelvis skadeståndssanktionerad tystnadsplikt mellan parterna?
Det är en intressant fråga, och det beror naturligtvis på skiljeavtalet. Det kan man ju ha reglerat där på det sättet. Men annars är ju liksom uppfattningen i svensk rätt att det inte finns ett sånt egentligen krav på en underförstådd tystnadsplikt där. Och det är väl en uppfattning om man går tillbaka här, det finns ju ett HD-fall från 2000 där man uttrycker den saken. Det är ju ganska intressant dom, vad är det nu, NJA 2000 sidan
538.
Ja, just det. Mm. Det är ju ganska intressant mål där, därför att HD lägger ganska stor vikt vid att det inte finns en entydig uppfattning i frågan. De tar inte ställning egentligen. Jag tänker mig att en del senare justitieråd hade nog inte tvekat att ta ställning i den frågan där. Man kan ju också fundera om det har hänt någonting. Jag menar, det har ju ändå skett en utveckling med lojalitetsplikten här under senare år efter den här domen. motivationsfallet och liknande där. Och det man kan diskutera om det här skulle kunna påverka bedömningen, men borde inte finnas någon typ av lojalitetsplikt där mellan parterna. Men det är väl kanske tveksamt att det skulle förändra det här helt och hållet där. Så att det här är någonting man så får få reglera avtalsmässigt. Men det är klart, det är ju återigen, man får beakta de här sociala konsekvenserna. Att även om det inte finns en underförstådd tystnadsplikt eller liknande, går jag till domstol och lämnar in alla handlingar för att de ska bli offentliga eller gå ut i media och prata om det här, det kommer ju ändå att påverka mig, min part här, att, och mina, våra möjligheter att kunna bedriva affärer med den här motparten i framtiden och även andra parter på det sättet. Så det har ju någon typ av självverkande effekt på det sättet.
Precis. Den internationella skiljemannarätten, alltså hur kunniga måste skiljemän, exempelvis svenska skiljemän, vara i utländsk materiell rätt? Låt säga att två utländska parter de placerar sitt skiljeförfarande i Sverige och det utväljs svenska skiljemän. Och det finns en lagvalsklausul i avtalet som utpekar land X. Att den materiella rätten, deras köplagar från land X ska vara tillämpliga. Hur kunnig måste man vara på olika länders enskilda rättsordningar? Eller räcker det som en internationell skiljeman att man har ett hum om vad som är gemensamt mellan många olika rättsordningar?
Det är också en intressant fråga naturligtvis, för att till att börja med kan man säga att det finns ju ändå en viss sannolikhet att land X eller land X lagar är ett visst land där. För om man tittar på statistiken, särskilt från internationella handelskammaren, så är det ju vissa länder som man särskilt väljer där. Det är i synnerhet engelsk rätt, schweizisk rätt och i något mindre grad fransk, tysk och amerikansk delstatsrätt. Där fångar man upp kanske 40% av de här valda lagarna hos ICC, den internationella handelskammaren där. Och sen är det ju ofta så att det är den internationella köplagen CISC och även PIC som ofta är tillämpliga. Så att har man en viss materiella kunskap om de här lagarna och de här regelsystemen där, då kommer man ganska långt med materiella kunskaper. Och det får man ju förstå att också att om man nu ser någon till en svensk skiljedomare här och man ska tillämpa, antingen så väljer man någon för att man anser att den här har tillräckliga kunskaper om det här. Det är ju kanske mindre sannolikt att man skulle välja lagen i Australien eller något annat som man kanske inte är helt bekant med. Det är väl kanske i andra hand ett tecken på att man inte tycker att de här materiella kunskaperna är så viktiga där. Och som vi nämnde tidigare, att det är ju en skillnad med skiljeförfarande och domstolsförfarande. Just med materiella kunskaperna är ju inte lika viktiga där. Men har man en viss kunskap om de absolut viktigaste, då kommer man ganska långt där. Och sen kan det ju vara så att man har blivit intresserad att inte ens tillämpa nationell rätt. Det kan ju vara att man ska tillämpa det man kallar lex mercatoria eller andra internationella rättsprinciper och liknande. Men jag tänker att det finns ju också liknande utmaningar inom IP-rätten där. Och det kanske är så att bristande IP-rättsliga kunskaper och även kunskaper om materiell rätt, det kanske är ett större problem med domstolsförfarande egentligen. Mm. Eftersom där är ju materiella kunskaper viktigare, ska jag säga, än i skiljeförfarande.
Just det. Och på det internationella planet, hur attraktivt är Sverige som land för utländska parter att bedriva sitt skiljeförfarande i? Vi har ju ett skiljedomsinstitut här vid Stockholms handelskammare som är väl känt utomlands. Vi har en ganska modern skiljeförfarande lag. Är dessa två omständigheter eller andra i förening sådana som gör Sverige som ett attraktivt säte för parter att hålla sitt skiljeförfarande i? Har vi en god tillgång på duktiga skiljemän? Har vi en god infrastruktur runt om skiljeförfarandet? Alltså bra hotell och... hur ser det ut där?
Nej, men som du säger, traditionellt sett så har ju Sverige varit relativt attraktivt för skiljeförfarande. Det kanske inte är som London eller Zürich eller Paris, men ändå relativt framgångsrikt här. Och vi har ju haft, eller uppfattats ha, en ganska neutral position mellan öst och väst, särskilt liksom i fall där Ryssland var inblandat, har ju Sverige haft en viktig position. Det får man väl se vad, hur det, liksom det dagspolitiska läget påverkar den rollen där. Jag nämnde tidigare att ofta är det så att inte alla skiljedomar liksom är bosatta i sätteslandet. Så att, det är klart att det finns duktiga skiljedomar i Sverige, men det kanske är mer att liksom på institutionell nivå och lagstiftning och liknande som är bra på det sättet. Det kommer ändå många utifrån för att genomföra skiljeförfarande i Sverige. Men liksom vad som gör ett säte eller ett skiljedomsland till ett bra land, det är ofta ganska svårt att säga. Det går ju inte alltid att hitta liksom rationella förklaringar till det här. Man kan ju tycka att om man tittar på de här stora länderna, platser som London, Zürich, Paris, Stockholm och liknande. Det är ju inte så bara för att andra länder skulle försöka efterlikna det här och införa liknande typ av regler att de skulle bli lika framgångsrika. Och det är ju samma sak när det gäller lagval i domstolsförfarande inom IP-rätten där att det baseras delvis på tradition, det kan vara förutfattade meningar, fördomar och liknande. Och det har ju åtminstone dels fungerat till Sveriges förmån historiskt sett. Så det finns så många förklaringar till varför det är på det här sättet. Men man brukar väl nämna att när man försöker utreda vad som gör ett säte till ett bra säte så är ju lagen är viktig naturligtvis. Att man också av oberoende domstolar pratar om det här förhållandet mellan domstolar och skiljedomstolar där. Rättslig expertis, bra etiska standarder och liknande. Och det har ju verkat i Sveriges förmån kan man väl säga.
Mm. Kanske en förutsägbarhet i domstolarnas benägenhet att ingripa.
Ja,
man kanske inte vill försätta sitt förfarande till ett land där varenda beslut som skiljenämnden fattar kan överprövas i domstol.
Nej, men precis, och jag menar många länder vill ju vara skiljedomsvänliga på det sättet för att ha den här positionen som vi pratar om.
Mm, just det. Men för att föra diskussionen in i samtiden något. Coronapandemin hade ju stor påverkan på världsekonomin. Har det på något sätt inneburit större och mer påtryckningar på skiljedomsinstituten att administrera och handlägga tvister på grund av stora stopp och avbrott i produktionskedjor och leveranser? Är skiljeförfarandet ett förfarande som står sig i kristider?
Jo, men det skulle jag säga. Samtidigt ska man kanske inte överskatta eller överdriva mängden skiljerelaterade mål egentligen. Och för det var man väl ganska med på redan från början att så många vet som lyssnar här att det är svårt att hävda folk som man kör. Särskilt, det blev ganska tidigt, effekten av pandemin blev ganska tidigt känd där egentligen. Det har ju förekommit en del sådana mål men det kanske inte var det avgörande egentligen. Men det är klart att pandemin har ju påverkat arbetssätt och liknande. Och det är klart att digitaliseringen som har ju pågått under längre tid har ju fått extra fart här under pandemin kan man väl säga så. Och det är väl troligt att lärdomar när det gäller det här kommer att påverka skiljeförfarandet framöver. Kanske blir ännu färre muntliga förfaranden och liknande där kan man tänka sig. Och det skulle jag säga att både domstolar och skiljedomstolar har klarat utmaningarna rätt väl. Oavsett om man var det nedstängd eller inte så har man hittat lösningar om det var det via Skype eller på annat sätt.
Ja, just det. Och det som är aktuellt i nuläget nu med Rysslands invasion av Ukraina som medfört stora ekonomiska följder och kommer fortsätta göra det. Industrier som lägger ner eller inte kan verka längre av förklarliga skäl. Tillgångar som konfiskeras höger och vänster. Projekt som läggs ner. Olika restriktioner i så här, betalningsvillkor för olja och gas och allt sånt där. Tror du skiljeförfarandet? Tror du tvisterna här kan öka på grund av det som händer nu och att skiljeförfarandet kommer kunna hantera det också?
Och till att börja med måste man kanske säga att det här kriget har inneburit och kommer innebära i synnerhet stora förluster i människoliv och skador för familjeband och relationer med människor och länder under lång tid. De juridiska aspekterna är ju ändå kanske ändå någorlunda sekundära. Men det finns ju intressanta aspekter av det här. En sån aspekt är ju att de här sanktionerna det har redan påverkat möjligheten för vissa skiljedomar att acceptera eller fortsätta uppdrag. För det här kan ju komma i konflikt med krav på liksom, opartiskhet eller liknande som i IBA Guidelines of Conflict of Interest. Om det finns osämme mellan skiljedomar och ombud när man kommer där. Så det här kommer ju också antagligen begränsa antalet tillgängliga skiljedomare på det sättet. Om det skulle innebära svårt att resa, i likhet med pandemin här, det kan vara svårt att få till underskrifter. Tvister kan ta längre tid. Och man kan ju tänka sig att det här skyndar på en utveckling med digitala underskrifter och liknande. Men det är ju, och det här visar ju kanske vikten av de etiska riktlinjerna här, att liksom nu då uppstår sån osämja mellan olika länder här, någon ny typ av uppdelning mellan olika länder, då blir det kanske ännu viktigare med den här typen av etiska riktlinjer.
Ja, du sa ju tidigare att Sverige verkat som en länk mellan öst och väst när det kommer till vart man kan placera sätet när det är fråga om tvister mellan bolag från just öst och väst.
Mm.
Och med den riktning Sverige går i nu, då kanske den rollen förminskas.
Det kan man ju tänka sig. Alltså, men vi har haft den här rollen under ganska lång tid. Det är ju naturligtvis svårt att veta liksom det som händer just nu, vilken påverkan det får på längre sikt. Men man kan ju tänka sig att det finns andra länder som vill jag ta upp den manteln om det här skulle förändras på det sättet. Men det måste vi nog vänta och se vad som kan hända där på det sättet. Men det kan ju påverka, förutom vars man lägger skiljeförfarande, vars sätet blir, så kan det ju också påverka viljan att vilja erkänna välställda utländska skiljedomar på det sättet. Och det måste vi nog vänta ett tag och se vad som händer där egentligen. Du nämnde ju också det här, några exempel på det som händer där med frågan om valutor i olika avtal, avslutade avtal, man tar över lokaler, nationaliserar tillgångar och sånt där. Och där finns det ju ändå en del intressanta aspekter man kan diskutera vad man kan lösa genom skiljeförfarande. Och det här har man väl lyft redan tidigare här då, för några veckor sedan i media, och det är klart att det blir ju en immunitetsfråga inom folkrätten naturligtvis där. Men för det kan ju då Ryssland hävda att statsimmunitet är naturligtvis. Men det finns ju alltid en viktig skillnad mellan, när man pratar om acta jure imperii och acta jure jus lionis här. Alltså är det här myndighetsutövning eller är det staten som kommersiell aktör? Och det finns ju redan tillbaka till 70-talet då Libyen nationaliserade sina oljekällor, exempel på där man har hanterat det här genom skiljeförfarande. Men det måste liksom grundas i någon typ av kommersiell aktivitet. Om det finns något avtal här, att man bryter mot det, man börjar ändra valutorna. Kanske finns något koncessionsavtal eller en liknande avtal som man bryter mot. Annars kan man tänka sig att vissa av de här aspekterna, det får man nog hantera inom ramen för WTOs tvistelösningar. Om det finns naturligtvis kopplat till immaterialrätter, om det blir som kopior på företag i andra länder och liknande. Eller om det finns olika typer av investeringsavtal, att hantera genom skiljeförfarande där. Så att man kan tänka sig att det kan bli olika typer av tvistelösningar med anledning av det här.
Ja, just det. Men då har vi pratat om skiljeförfarandet både nationellt och internationellt. Hur förfarandet ser ut, hur nämnden tillsätts. Är det något du vill tillägga innan vi avrundar inspelningen?
Jag kan ju alltid rekommendera studenter att läsa någon kurs i skiljeförfarande. Det finns ju naturligtvis olika lärosäten. Här i Umeå har vi ju en kurs i internationellt skiljeförfarande, internationellt kommersiellt skiljeförfarande. Och det finns även i andra lärosäten. Jag tror att det här är en färdigheter och kunskaper som många kommer att ha nytta av. Jag kan ju också påpeka liksom vikten, kanske vi pratar om det här med vissa materiella kunskaper, internationell handelsrätt kan man ju alltid läsa. Men kanske också öva på språkförmåga. Jag tror att det kanske är minst lika viktigt det att liksom med engelskan och att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. Och det är något som vi övar på ganska mycket i vår kurs här i internationell skiljeförfarande också.
Mm.
Så det är väl de saker jag kan tipsa studenterna.
Mm. Och det går att läsa om den kursen som hålls i Umeå på Umeå universitets webbsida.
Den kan man läsa om på den sidan. Ja.
Mm. Just det, men då får vi tacka dig Jan Leidö för att du ville prata med oss på juridisk publikation.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Mm, ja, tack.